Då är vi i sändning, så välkomna alla som lyssnar på internet och alla ni som är här. Tänkte bara att vi kunde stilla våra hjärtan ett ögonblick i bön innan vi tar oss till Efesierbrevets tredje kapitel och där de första 7 verserna. Herre, vi tackar dig den här söndag morgonen. Vi tackar dig Jesus för att du har gett oss en ny dag att vakna upp till, och varje gång vi gör det så vet vi också att vi har potentialen att lära känna dig mera. Och vi vill bara stilla våra hjärtan Jesus. Vi vet hur mycket som vill dra vår uppmärksamhet bort ifrån dig, bort ifrån ditt ord, bort ifrån din församling. Och Herre, du vet hur vi ofta fastnar i livets detaljer och i köttets begär av olika slag. Och Jesus, vi ber just nu att du skulle ge oss en gudomlig koncentration, en förmåga att verkligen lyssna och ta emot det här budskapet. Och Herre, vi ber också att din ande skulle undervisa oss på djupet, mycket mera än vad vi har förberett rent mänskligt, därför att det är bara kunskap, men du kan ge oss gudomlig vishet. Herre, tala till våra hjärtan idag. Bygg upp oss Jesus. Herre, du vet vad vi behöver. Du vet vad vi längtar efter på djupet. En närmare gemenskap med dig Jesus. Och vi tror att våra behov blir mötta i den här världen. Men vi blir alltid lika besvikna när vi upptäcker att denna värld är fallen och denna värld har ingenting att ge oss egentligen. Men Herre, öppna ditt ord nu för oss i ditt namn, Herre. Amen. I Efesierbrevets tredje kapitel och de första 7 verserna där. Om ni kommer ihåg tidigare här så har vi predikat om från Efesierbrevet några versar i stöten, och förra gången här så talade vi om vad det innebär att vara en himmelsk medborgare och hur det har gett oss en helt ny gemenskap med Gud och en helt annan gemenskap med varandra. Vi talade också om hur det också innebär att vi har fått en helt ny grund att stå på. Vi är i Kristus. Och det här är det som vi bygger på numera. Och nu i de här första 7 verserna av kapitel 3 så ser vi hur aposteln Paulus talar om ett mysterium. En speciell uppenbarelse som har kommit honom till del och som han nu förmedlar till sin församling, eller till sin församling, till Guds församling. Och han talar just om hur han har blivit utvald av Gud att vara en tjänare för att bära fram det här glada budskapet. Och han talar om det här mysteriet. Ett mysterium som har verkligen potentialen att förändra och förvandla våra liv fullständigt. Och jag vill att vi förstår idag som församling, som kristna, vilket otroligt privilegium vi har att vi har fått del av det här mysteriet, eller att det här mysteriet har uppenbarats för oss. Så att vi kan förstå vad Gud har gjort för oss. Så vi ska tala om ett antal uppenbarelser som Gud gav Paulus. Men som vi indirekt också får del av. Så vi kan läsa här bara de första 7 verserna av kapitel 3. Därför böjer jag Paulus mina knän. Jag som är Kristi Jesu fånge för er skull, ni hedningar. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten så som jag redan i korthet har skrivit. När ni läser detta kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu har genom anden. Så som den nu genom anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi har del i. Tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och den nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Herre, vi ber än en gång att du välsignar de här tankarna på ett fantastiskt sätt och att vi skulle förstå dem därför att du uppenbarar dem för oss. Ber detta i ditt namn. Amen. Det första som Paulus talar om här, det är upptäckten av det här makalösa mysteriet. Och vad är det för ett mysterium han talar om? Jo, han talar om att hur hedningarna, det vill säga alla icke-judar, har blivit givna samma nåd och samma möjligheter som judarna. Och så säger han här att han har fått i uppdrag genom Guds nåd att föra fram de här tankarna eller den här kunskapen till församlingen. Och det är intressant att i vissa översättningar så används det ett ord här. Han talar om ett uppdrag, men ordet här är egentligen ett ord som faktiskt finns på svenska, men det är väldigt ovanligt. Dispenser. Slår man upp din ordbok så står det kyrkospråk och så tidsålder. Men vad är en dispens? Jo, vi tillhör en församling som tror eller undervisar att Gud har under mänsklighetens historia gett människor olika förutsättningar för att kunna lära känna honom. Och det här brukar man kalla för olika dispenser. Och en del har delat in mänsklighetens historia i massa olika sådana här tidsåldrar. Men vi normalt sett brukar man dela in det i 7 olika tidsåldrar. Och vi nu talar om församlingens tidsålder, nådens tidsålder. Vi väntar på en annan tidsålder som vi kallar för tusenårsriket. Som kommer att ha en ännu fullare uppenbarelse av vem Gud är än vad vi har idag. Och vi har en högre uppenbarelse än vad de hade på gamla testamentets tid. Under lagens tidsålder, under samvetets tidsålder, under löftets tidsålder och så vidare och så vidare. Och vi lägger inte allt för stor vikt vid det här. Därför att många människor gör det och man försöker dela in och hitta olika saker och så vidare och så vidare. Men det är viktigt att bara tänka på att han säger att till mig har den här dispensen, den här tidsåldern, den har uppenbarats. Och varför är det så speciellt med det här? Jo, därför att i gamla testamentet så fanns det massa profeter. Och profeterna, vi har alltid den här stereotypa bilden av profeten med skägget och liksom sandalerna och staven i handen och de pratar med myndig röst på det här sättet, ungefär som ni vet, det är profeter. Men det intressanta är att de studerade skriften. De letade efter olika saker och de såg en massa saker om vad som skulle hända. De såg att Messias skulle komma och de väntade på honom och de försökte att tolka alla de här profetiorna och de här löftena och allting. Och de såg att någonting var väldigt stort, någonting var på gång. De såg liksom sin egen tid och den närmaste framtiden. Och sen såg de också att när Messias kommer så ska han sätta upp ett konungarike som är större och annorlunda och fullkomligt än alla andra riken som har funnits tidigare i världshistorien. Man väntade på det här. Man läste skriften. Men samtidigt såg man på något konstigt sätt att Gud också hade en plan för hedningarna. Många judar vill inte erkänna det. Liksom. Så, nej, men det är klart att Gud har ingen plan för hedningarna. Han har en plan för Israel och för det judiska folket. Det är oss han har utvalt. Liksom. Det är ju så. Vi har fått profeterna. Vi har fått löfterna, vi har fått skriften, vi har fått allt det här. Inte skulle Gud sjunka så lågt att han inkluderade hedningarna i någon slags frälsningsplan. Nej, bort den tanken. Och man utvecklade väldigt en hårdhet och man ville inte ha någonting med hedningarna att göra. Och som vi sa tidigare, så i templet så fanns det en mur. Som skilde judarna från hedningarna. Men skriver Paulus i brevet, eller förlåt mig, i kapitlet innan, att den här muren, den är nu nedriven. Den finns inte längre. Och det har alltid varit Guds plan att inkludera alla folk i sin frälsningsplan. Och någon säger, men judarna då? Liksom, lägger stor vikt för det. Ja, men Abraham var inte en jude från början. Visste ni det? Abraham var ingen jude. Han blev en jude när Gud ingick ett förbund med honom. Så Israel, den judiska nationen, den enda nation egentligen som har haft en gudomlig födelse på det sättet. Det är inte en, i den bemärkelsen en etnisk nation, även då det har blivit det också givetvis. Men det var ett förbund som Gud ingick med Abraham, och det förbundet som vilar alla de här löftena på, och där föddes Israel. Och här talar han om att den här nya tidsåldern, eller den här dispensen, den har nu uppenbarats för honom. Det vill säga, det var som ett mysterium på Gamla testamentets tid. Att vad var det egentligen som hände? Vad är det egentligen liksom som vi väntar på? De såg de här grejerna, men pusslet var inte riktigt klart. Och jag tänker många gånger på det. Vi som gärna, och jag är inte emot det, att vi undervisar och talar om. Vi gjorde det faktiskt för ett par veckor sedan här i ett sammanhang. Om vad vi kallar för ändens tid eller eskatologin, allt det som händer i världen. Men det är så lätt att vi rusar iväg och spekulerar. Ja, plus så här ska det bli, så här kommer det att bli när Jesus kommer tillbaka. Liksom. Vi vet precis dagen, veckan, årtalet och så vidare. Men det intressanta är att när Jesus kom för första gången, hur många egentligen kände igen honom? Hur många egentligen trodde på hans budskap? De flesta förkastade honom. Så du kan inte vara Messias. Så här har vi tolkat skriften. Du passar inte in på vår tolkning. Hej då! Men Jesus sa, ni förstår inte skrifterna. Och han öppnade den liksom var som helst. Vet ni att man kan öppna Bibeln var som helst och dyka ner var som helst och hitta Jesus? Jesus säger det själv i Saltaren, och det står upprepat i Hebreerbrevet, att i bokrullen står det skrivet om mig. Varenda text, varenda vers i Bibeln syftar på Guds frälsningsplan, syftar på Jesus. Och jag älskar vad det står i Apostlagärningarna 8, när Filippus träffade den etiopiske hövitsmannen, heter det inte? Ämbetsmannen, vad han nu var. I alla fall så står det att han hoppade upp i vagnen, för han satt och läste Jesaja. Och så säger han att utifrån det skriftstället så förklarade han vem Jesus var. Det var som att det spelar ingen roll om vi kan Bibeln, om vi är bibelsprängda, om helige ande bor i oss, så kan vi ta vilken vers som helst från Gamla testamentet, och på något sätt så finns Kristus i den. Jag vet, nu säger han, men det stämmer inte. Det finns massa sådana här moraliska versar i Ordspråksboken som inte har någonting med Kristus att göra. Okej, jag förstår resonemanget, men Jesus säger, i bokrullen står det skrivet om mig. Hela Gamla testamentet vittnar om han som skulle komma, Jesus Kristus. Och Paulus säger att till honom så har det mysteriet blivit uppenbarat. Att hedningarna och judarna har lika del i de här löftena. Och sedan i verserna 3 till och med 5 så talar han om den här dynamiken i detta. Hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten. Och det här ordet i grekiskan är egentligen det ordet som vi får det svenska ordet mysterium från. Och han säger att när jag skriver de här sakerna så kommer ni att förstå vilken insikt jag har i detta mysterium. Vet ni, Paulus var, vi talar om det här i onsdags, men Paulus var ifrågasatt som apostel. Om ni läser andra Korinthierbrevet så försvarar han sitt apostelämbete. Varför? Jo, därför att de sa att du är ingen riktig apostel. Du var inte bland de 12 som blev personligt utvalda av Jesus Kristus. Du var inte bland de 12 som såg den uppståndne Jesus. Du var inte bland de 12 som levde med honom i 3 år, dag och natt, följde honom, tog emot hans undervisning. Du kan inte vara en apostel. Du må ha en massa kunskap, men du kan inte räknas som en apostel. Men han försvarar sitt apostlarskap. Han säger, till mig gavs en uppenbarelse som är så hög att jag får inte ens egentligen tala om det jag såg. Han talar om de här sakerna men inte mycket annat. Han blev uppryckt till Guds himmel. Och han sa, jag vet inte själv om det var i kroppen eller utanför kroppen. Men Gud utvalde honom som en särskild apostel till att gå till hedningarna. Och han sa, alla de kriterier som krävs för en apostel, de har ni sett i mig och genom mig. Så jag är en sann apostel. Titta på de här bevisen. Så han var ifrågasatt. Men han säger i de här tidigare släktleden, i gamla testamentets tid, så har inte de här sakerna avslöjats. Men nu har de avslöjats för hans heliga apostlar och profeter. Vi talade lite grann om det i onsdags också. Bara som en kort repetition. Att många människor hävdar att det finns apostlar och det finns profeter idag. Men faktum är att kriterierna för en apostel var och är att man ska ha varit handplockad av Jesus Kristus. Man ska ha levt med honom under de här 3 åren. Man ska ha sett hans uppståndelse. Och man ska också kunna uppvisa alla de här apostoliska tecknena som apostlarna utförde. Gud gav dem ett särskilt mandat att bära fram det här i den första tidens församling. Om någon uppfyller det, då är man apostel. Men det finns ingen som uppfyller det idag. Men ändå går folk runt och säger, jag är en apostel. Men en apostel betyder egentligen en budbärare. Någon som bär fram ett budskap. Och i den bemärkelsen, eller sändebud ska jag säga, förlåt mig, ett sändebud. Och i den bemärkelsen är vi alla apostlar. Därför att Gud har sänt oss ut med missionsbefallningen. Att gå ut med evangelium till hela världen, vart vi än går. Om det är till närmaste grannen eller på andra sidan jorden. Så i den bemärkelsen kan vi säga att vi alla är nya testamentliga apostlar. Men i den direkta, primära meningen så finns det inga apostlar idag. Det finns hela rörelser som talar om det här att liksom, vi måste få in apostlaämbetet liksom, och apostlarna ska vara över människor liksom, och man flyger runt och är apostel si och apostel så. I Efesierbrevet 2:20, som kapitlet innan, så står det att apostlarna och profeterna, de var grundläggande i den första församlingen. De är inga ämbeten som vi ser längre fram i skriften, i epistlarna. Och samma sak med profeterna. I gamla testamentets tid så fick profeterna budskap från Gud. Där de trädde fram inför kungen, inför folket i en speciell tid för att uppenbara någonting. Om ni läser gamla testamentets profeter så står det att i det och det året så kom Herrens ord till den och den profeten. Och han talade till folket. Så det var ingenting som hände så där hela tiden, utan det var kanske bara några få gånger under deras livstid som ordet kom till dem specifikt. Så vad är då en nya testamentlig profet? Idag har vi hela skriften. Vi kallar det för kanon. Ordet kanon är egentligen ett ord som talar om en måttstock. Någonting håller måttet. Och när jag var liten så fick jag följa med min morfar ut och fiska kräftor. Och då hade han en liten träbit. De var så här lång. Och sen om man tog upp kräfterna, om de inte höll måttet, om de var för små, för då skulle de tillbaka i sjön där, för att då skulle de vara på tillväxt. Så han mätte dem. Höll de inte måttet, då åkte de tillbaka i sjön. Och det är intressant att på samma sätt så är det de här bibelböckerna. Det fanns andra, idag talar människor om det. Thomas evangeliet och liksom alla de här nya skrifterna som har dykt upp, och det görs filmer om det och allting liksom, och Bibeln är förvrängd och allting liksom, vad vi har idag, den är omskriven. Har ni någon gång studerat de här sakerna på allvar? Det är det mest trovärdiga dokument som någon kan hålla i sin hand. Jämför det med de kopiösa, fantastiska spekulationer som förekommer. Har någon gång tittat på de här programmen på tv liksom? Ja, för 27 miljoner år sedan så råkade det bli så här och så här, där och där. Man ser någon liten grej där liksom i berget då. Det var för 27 miljoner år sedan. Det vet den här professorn som står där. Hur vet han det? Hur säkert är de här sakerna? Vet ni att många av de här sakerna som man hävdar hände sådär under årmiljonerna enligt evolutionens teori. Vet ni att de sakerna kan ske väldigt, väldigt snabbt även idag, om det sker en form av naturkatastrof, en översvämning, ett vulkanutbrott eller sådana här saker. De kan skapas jättefort. Även olja kan skapas jättefort under vissa förutsättningar, om det finns tillräckligt mycket med tryck och värme och så vidare. Men det är en parentes. Men människor vet precis. Vad var det vi talade om? Profeter, just det. Det var något sidospår jag hamnade på. Profeterna. De går runt och berättar liksom alla de här grejerna. Så här och så här är det. Så säger Herren. Och människor fastnar med det här. Och tror att jag har fått ett profetiskt budskap från någon. Och så börjar man liksom att tänka på det här. Det hände nästan så som den där profeten sa. Men vet ni att om inte de här budskapen slog in som profeterna uttalade, då fanns det ett liten test där. Och vad var den testen? Jo, om det inte slog in till 100%, då skulle den profeten stenas. Och jag har sagt det många gånger, att om vi skulle tillämpa samma måttstock för en profet, så skulle kyrkorna vara fulla med döda profeter. Därför att människor är hela tiden där ute och säger, så säger Herren. Ja, det blir hälften fel eller 10% rätt bara. Men det är inte så noga, vi övar upp oss. Står det ingenstans om att man övar upp sig i sitt profetiska ämbete. Antingen är man en profet eller är man det inte. Antingen talar man sanning från Gud eller så gör man det inte. Men just det var det vi skulle säga. Att vi har idag hela skriften. Kanon. Just det var där vi kom in på kräftorna. Vi mäter idag. Eller man har mätt de här böckerna. Om de håller provet. Finns det någonting i dem som motsäger varandra? Var de accepterade av den första församlingen? Finns det några fel i dem? geografiska, arkeologiska och så vidare. Vet ni, om ni studerar arkeologi och andra vetenskaper och tittar på vad man hittar, för man gör ständiga utgrävningar, så är det verkligen så att det som hittas och man kommer fram till, det bekräftar Bibeln snarare än dementerar den. Så att det är underbart för den som verkligen vill tro att Guds, eller Bibeln är Guds ord, så finns det gott om bevis där ute. Och det är därför vi predikar. Det är inte bara att vi är liksom, skönt att du har kommit på en religion som fungerar för dig. Vadå fungerar för mig? Jag har inte hittat på det här bara för att jag behöver en krycka i livet. Jag är överbevisad att den här boken är sann. Därför predikar jag. Det finns mycket annat att göra i livet än att stå här och predika om någonting som inte skulle vara sant. Men det är verkligen sant. Och därför så förkunnar vi det här med frimodighet. Jag behöver inte försvara Gud. Jag behöver inte försvara Bibeln. Jag behöver bara förklara och undervisa det som han redan har gett oss. Och samma sak var det med Paulus. Han sa, wow, jag har fått den här uppenbarelsen om den här tidsåldern som är inklämd mellan lagens tidsålder, gamla testamentet som han levde i, och det här fantastiska tusenårsriket. När Jesus kommer tillbaka och sitter på tronen i Jerusalem. Men det var uppenbarligen ett gap där som har varit i 2000 år. Och här bygger Gud sin nya testamentliga församling som består av judar och hedningar, slavar och fria, män och kvinnor. Alla som tror på Jesus Kristus blir en del av den här församlingen. Och han säger, detta har jag fått uppenbara. Detta skriver jag till er med frimodighet. Alla är emot mig. Ingen vill lyssna på det här. Alla säger att jag liksom far fram ett falskt budskap. Men det här är sanningen. Den helige ande har låtit mig skriva ner det för er räkning. Och jag undervisar nu till er. Det här är dynamiken i det här magnifika mysteriet. Och det har nu uppenbarats genom anden till apostlarna och profeterna. Och det är intressant att det står att det är uppenbarat genom anden till profeterna. Inte genom profeterna och apostlarna. Utan det är den helige anden som uppenbarar det. Och jag tänker på det här liksom att, vad vet vi egentligen om det inte vore för den helige anden? Inte speciellt mycket. Jag menar, Guds ord säger att vi vet ingenting så som vi borde veta det. Första Korinthierbrevet 8, 1 och 2. Det betyder att om jag har läst en vers 100 gånger, hört 10 predikningar från eller om den här versen, så när jag öppnar Bibeln igen och tittar på det här skriftstället, så betyder det att jag vet ingenting om det så som Gud just nu vill uppenbara det för mig genom sin helige ande. Det är därför vi alltid säger, vet, jag träffar en, jobbar med en kille en gång. Du, jag har läst Bibeln från perm till perm en gång. Jag vet, det finns